Jag tänkte försöka mig på en start, en så kallad interaktiv start på den här predikan. Det innebär att jag ska se om ni vågar ge lite input till en början. Och innan jag börjar läsa den här texten ska jag ställa mig en fråga, eller ska vi ställa oss en fråga och se vad som kommer upp i ert sinne. Om jag skulle ställa den här frågan, vad är det högsta goda för någonting? Vad är det högsta goda i livet egentligen? Ska jag kunna få några förslag på, jag menar, nu kikar ni där och så vidare, tänker, nu ska ni ha rätt facit där. Men inte så mycket där, för jag ska säg gärna, vad tänker ni, vad är det högsta goda? Tänker ni på kärlek? Att älska Gud då? Väldigt kristet svar. Mycket, mycket kristet svar och så vidare. Det är det ju. Oklanderligt svar. Men om man tänker så här, som vi ska göra den här månaden, för jag kommer göra tre olika delar av det här. Så om man tänker på, men vad är kärlek då? Att älska Gud, det högsta goda. Det handlar ju kanske mer om handlar om mer än att ha en vag känsla. För när vi pratar om kärlek, vilket vi ska göra den här månaden, så blir ju följdfrågan av, vad menas med att älska då? Gud, vad är kärlek för någonting? Innebär kärlek att vi går till kyrkan på söndagen till exempel, för att visa vår kärlek till Gud eller så? Men jag tänker också bredare då, att vad är det som i samhället, skulle ni säga, vad är det högsta goda egentligen? Vad värderar man högst i Sverige idag, tror ni? Tror ni att det är kärlek generellt sett som står högst upp? Låt mig få lite reflektioner här. Pengar. Prestation. Ja. Hörde jag något annat här? Välfärd. Ja. Ja. Semester. Jag vet inte. Jag tänkte också på de där. Jag tänkte på pengar. Vad har vi att säga om kunskap? Jag menar, kunskap, är det högt värt nu för tiden i vårt samhälle? Att ha utbildning och ha kunskap. Jag är inte så säker, men jag var osäker på den. För när man läser Bibeln så säger Paulus att grekerna, de söker ju kunskap och judarna tecken, men vi predikar Kristus. Så att i den grekiska traditionen så är bildning och kunskap och vishet väldigt, väldigt viktigt. Det är en av de högsta dygderna. Jag är inte så säker på att det hjälper så mycket nu. Jag tänker på njutning också. Alltså att få ut så mycket som möjligt. För mig själv känns också som en kandidat. Och vad kan man, jag kan spetsa till det lite grann. Det finns ju olika varianter på det här. Är det själva verket det jag som är det viktigaste? Det högsta goda i livet. För att det kan ju vara så att det är jag som bestämmer vad som är det högsta och goda för mig. Så kan jag tänka ibland, att det känns lite grann så som att det högsta goda för dig är det som ger dig mest tillfredsställelse. Eller hur? Jag menar, vad är måttstocken då? För att om vi skulle försöka, som vi ska göra idag, fundera över, finns det en måttstock på vad, i sådana fall, vad som är det högsta? Och är det ändå sådana fall utanför mig själv bara, eller är det någonting som utifrån mig? Så att människan, kan man säga i sig, människan som är alltings mått, det som filosoferna kallar humanismen då. Med människan som alltings mått, människan som centrum. Annars så satt jag ungefär samma som ni. Jag satt rikedom och sådär. Jag tänker på muslimsk kultur, muslimsk syn, så är ju underkastelse under Gud någonting av det högsta värdet. Det känns ju inte så hett i Sverige. Att det högsta goda är att underkasta sig en absolut auktoritet. Eller hur? Det är det högsta man kan göra. Leva underkastad Gud. Där har vi inte jag riktigt samma. Jaget är inte riktigt samma centrala plats som i våran kultur, eller hur? Den där frågan är ju någonting som, vad är det största budet i lagen? Det här är ju det är judar som talar med varandra här. Och vad han frågar efter de här människorna, de frågar efter, de har läst lagen och sådär. De har läst Gamla testamentet, Moseböckerna, vishetslitteraturen och profeterna. Och de funderar på vad är själva kvintessensen, vad är det absolut viktigaste? Hur kan man sammanfatta det här? Eller är hela Gamla testamentet jämntjockt, om ni förstår, i värde? Eller finns det någonting som är viktigare och högre? Om du så vill, finns det en hierarki? Någonting som är över och någonting som är under. Och då svarar Jesus att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, hela ditt förstånd. Det här är det största, det första budet. Och sen kommer ett annat av samma slag. Du ska älska Herren. Eller du ska älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Tänk på sista meningen där. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Så kärleken till Gud är det viktigaste enligt Jesus. Det finns alltså mindre viktiga och mer viktiga saker i lagen. Är ni med på det egentligen? Ja, men vi måste tänka. Det handlar om att tänka då lite grann. Det finns faktiskt på andra ställen när Jesus, den här behöver inte läsa i sin helhet, men det här gör han när han läxar upp laglärda, judiska skriftlärda, teologer, som lägger otroligt stor vikt vid vissa bitar som står i lagen. Han säger, och det här är lite underliga grejer, men vi ska försöka tänka. Och ni får gärna skjuta in lite så här, för vi ska försöka få lite sommarvibe, lite diskussion på stranden över det hela samtidigt. Så säg gärna ett infall om ni har det. Men att så här står det lite grann i mitten ungefär. Så här säger Jesus, ni säger, svär man vid offeraltaret betyder ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är den bindande. Ni blinda, vilket är för mer? Gåvan eller altaret som gör gåvan helig. Den som svär vid altaret svär vi både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er skriftlärda fariséer, ni hycklare som ger tionde och mynta om dill och kummin. Men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Hör ni att han gör samma logik egentligen som han gör här? Att han säger, vad jag funderade på där, den här jätteunderliga texterna så här, att ni säger, svär man vid offeraltaret betyder ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. Har ni tänkt på den? Har ni läst Matteus? Har ni läst det här? Vad i hela världen menar han med det här? Man funderar lite på det. Så är det liksom altaret? Eller är det som ligger på altaret som är det viktigaste? Ögonen står så som tefat på er så här. Det är för tidigt för filosofi. Eller vad man ska kalla det. Eller vad är viktigast? är det gåvan som lyfts fram, eller är det själva altaret på vilket gåvan läggs som är det viktigaste? Är det liksom, är templet viktigt, eller är det han som bor i templet som är det viktiga? Vad är viktigast egentligen? Är det inte lite krångligt? Vad vill han åt? Om man försökte få en punchline så gick det inte så bra idag. Vi känner oss inte jätteträffade bara. De kändes jätteträffade. Han säger för att, låt mig ge, eller någon som har en tolkning, eller ska jag bjuda på min lilla variant här? Ja, jag bjuder på min. Gratis. Alltså, vad är det som är det viktigaste? Är det vad vi gör och hur vi gör det och sådär? Eller är till och med Gud, är det Gud som det handlar om? Eller är det vad vi gör för Gud som är det viktiga? Att gå till templet, är det, är själva templet heligt då? Eller är det, blir det heligt eftersom Gud bor i det? Kan du gå till templet? Kan du göra samma sak? Men det blir fel eller rätt? Du kan gå till templet och offra, men du gör inte rätt. Men du kan göra exakt samma sak, men det blir rätt. För att du har förstått det högsta goda. Du har liksom först Gud. Du har fattat att det handlar om Gud. Och gör man det, då faller sig de andra sakerna rätt. Då blir det rätt. Man har fattat det viktiga. Och har man gjort det, så förklaras resten. Då läggs det på sin plats. Men om du inte älskar Gud först som det högsta goda, då hjälper det inte att du lyder in i minsta detalj det som står i lagen. Och vad Jesus säger sen är att det handlar inte om det, att det handlar om att gör, det är inte det att det är fel det ni gör, utan fortsätt gärna göra det. Försumma inte det andra, men att älska Gud är det högsta. Och gör du det, så blir det andra rent. Konstigt, va, egentligen. Jag ska gå vidare här. Så här säger Paulus i en lång text att han hävdar att störst, alltså nu består, längst ner i här på den här texten står det, nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Han rangordnar olika saker här. Och han säger så här att det finns saker som i och för sig är viktiga och rätt och bra. Till exempel kunskap. Till exempel profetia. Eller till exempel att du ger dig helt ut i livet för de fattiga. Det är bra grejer. Men vad hjälper det, säger han, om du gör allt det här men saknar kärlek? Då är det som en skrällande symbol. Så han rangordnar här och sätter kärleken högst också. Ser ni det? Jag vet inte om vi har varit vana vid det här, men att vad vi pratar om här nu, att jag ska ställa mig en fråga här nu. Finns det helt enkelt, vad tror ni här nu då? Finns det helt enkelt en slags osynlig hierarki i tillvaron då, med höga saker och låga saker? Alltså, för att alla, han graderar dem. Det är viktigare att ni älskar än att ni profeterar över varandra. Kan det vara så att man håller på att profetera som galningar, man har all kunskap som man kan förflytta berg, och man påvisar allt möjligt på det yttre, men man saknar kärlek, och då missar man målet? Ja, säger Paulus. Jag tycker det är väldigt radikalt egentligen det här. strax innan den här, några verser innan den första texten, när Jesus säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, så slår han i slang igen med de skriftlärda, och de säger att så här, ja, vi vet att du är uppriktigt och att du verkligen lär oss Guds väg och så där. Du faller inte undan för någon, du ser inte till personen. Säg oss vad du anser, är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa, hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar, deras alltså ungefär som kronor. Och han frågade, vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och nu även munnen som fågelholkar och ser. Vad har det här med någonting att göra, kan man fundera. Den här texten skulle jag vilja säga handlar inte om att en kristna har nödvändigtvis, alltså i första hand i alla fall, en delad lojalitet. Att dels så är man lojal mot Gud, samtidigt så är man lojal mot staten. Man är en god medborgare å ena sidan och betalar sin skatt och så. Och sen så å andra sidan så visar man till Gud det som är tillbörligt. Så att det är ordning och reda. Man är helt enkelt en god medborgare. Och det är det som är poängen med den här texten. Jag tror inte att det är det. Utan jag tror att det här handlar om att ta konsekvenserna på allvar. Av att leva i odelad tillbedjan och kärlek till Gud. Att allting som du ska ge till Gud, som är det viktigaste i ditt liv, det ska du ge till Gud och inte till någon annan. Bara Gud är värd vår tillbedjan och kärlek. Han är det högsta goda. Bara han är värd att tillbes. Inte kejsaren. Inte själva myntet. Inte ekonomin. Inte kapitalet. Inte staten. Det är inte värd vår tillbedjan. Caesar, kejsaren, kan inte tävla med Gud om vår kärlek och vår lojalitet och vår tillbedjan. Du får inte, eller du kan inte, säger Jesus, tillbe både Gud och mammon. När texten handlar om att, ja, ta fram det här myntet. Det här är bara ett mynt. Okej. Betala skatt. Du bor i ett land där ni har ett sånt skattesystem. Gör det. Men det här är inte på samma nivå som Gud. Det kan ni bjuda på. Vissa saker är högre och vissa saker är lägre. Förstår ni? Lojaliteten till Gud, kärleken och tillbedjan till Gud är vårt högsta goda. Och att betala skatt, det gör du för att du är en del av samhället. Och det är det rätta att göra. Men det högsta goda, det är Gud. Det är bara en som är värd vår tillbedjan. Jag satt och bara såna här svåra texter till en början. Jag gillar det där översättningen i Bibeln 2000. En uppsatt person frågade honom. Att det är Lukas som skrev det här. Han var väldigt noga med att säga att det här är en framgångsrik, rike ynglingen, hette den en gång i tiden, den här. Han hade liksom allting på plats. Han var rik. Han var inte bara rik, utan enligt egen utsago så var han oklanderligt religiös dessutom. Han hade hållit varenda bud, sa han. Allt det här har jag hållit sedan jag varit ung, säger han. Det finns ingen fläck på mig. Jag är religiöst och andligt alla hästar i stallet, så att säga. Det är fullt där. Och lika fullt är det på bankkontot. Vilket dessutom mycket väl, många gånger och väldigt många anses som ett tecken på Guds välsignelse. En välsignad person har mycket pengar på banken. Är det inte så? Ibland är det så i alla fall. Man är framgångsrik. Och så säger han, goda mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och det är bara egentligen det här jag ska ta upp. Då svarar Jesus, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Sen säger han, du kan budorden. Varför kallar du mig god, säger han. Försöker du placera mig uppe på den platsen som bara Gud kan ha? Det finns bara en som är god. Och det här är minst fyra problem med det här. För det första så hävdar vi att Jesus är Gud. Så säger han att han inte är Gud här nu. Ser det inte ut som han säger, jag är inte Gud. Sug på den och köp en bibelkommentar eller någonting, för den svarar jag inte på här. Vad det där är för någonting. Men det finns alla möjliga varianter på det här. Ja, egentligen så håller Jesus inte ett dugg på och pratar om han är Gud eller inte. Utan han pratar helt enkelt bara om att bara Gud är god. Och det måste man komma ihåg. Ingen människa kan ta hans plats. Inga mästare. Ingen får kallas mästare, säger han i Lukas. Utan det finns bara en. Och har du inte den på plats, så har du ingenting annat på plats. Då hjälper det inte om du till och med i den minsta detalj gör rätt. Precis som han gör. Och sen så ställer han den här frågan. Eller han säger inte en fråga. Han utmanar honom och säger, ja, du säger att du älskar. Går då och sälj allting som du har. Så får vi se om du har den här viktigaste pusselbiten på plats eller inte. Ja. Det här var väl inte så uppmuntrande, eller? Jag vet inte vad ni tycker det, men det här ska jag använda som en backdrop, en sån här bakgrund för det här. För att jag vill presentera en liten tes här. Och den ser ut ungefär så här. Att det är rätt och riktigt för varje människa att älska och tillbe Gud först. Eftersom han och ingen annan är värdig vår högsta kärlek och tillbedjan. Och tänk på det här nu. Nu är vi i Sverige idag. Vi är tillbaka i där vi börjar predikan här. Att vi anser att det är att älska Gud är det första och det viktigaste för varje svensk medborgare. Eftersom det finns kanske en osynlig hierarki ändå egentligen. Det finns bara en som är värd att ge vår hela kärlek och vår hela tillbedjan till. Det är inte upp till var och en att säga att ja, du ger din lojalitet, din tid, din tillbedjan, din kärlek åt Gud. Och jag ger den till golfklubben. För där lägger jag mitt liv. Då svarar den kristna tron så här att nej. Gud endast ska vi ge vår tillbedjan och vår kärlek till högst. Det är fel att älska golfklubben lika mycket som du älskar Gud. Eftersom golfklubben är inte värd hela ditt hjärta. Det finns bara en som är värd allting. Och det är han som har gjort allting. Och det enda rätta är att tillbe och ära Gud. Och det är det högsta och goda för alla människor. Och som vi ska lära oss denna vecka, så är det att leva i kärlek till Gud är dessutom det enda som ger mig verklig lycka också. För att leva i fas med verkligheten och med Gud gör människan lycklig. Att älska Gud är rätt och riktigt och ger njutning och tillfredsställelse till varje människa som så önskar. Men om du plockar bort det viktigaste och ersätter det med något annat, då faller hela liksom huset. De andra viktiga och bra sakerna kommer på fel plats. Det här gör att jag kan känna att jag kan stämma in i en gammal trosbekännelse som de har kokat ner till en kort så här katekes som man ska lära sig. Och då den första frågan man ska ställa då, det är: what is the chief end of man? Vad är det ytterst viktiga för människan? Då ska man svara så här som kristen: man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Människans yttersta mål är att ära och förhärliga Gud och att njuta av honom för evigt. Det är det viktigaste vi har att göra i våra liv. Älskar vi inte Gud så är vi ur fas. En kompis, Joel Halldorf, skrev så här. Nu ska vi gå in till sist. Jag ska bara ge några teasers inför nästa predikan på vår diskussion med någon som har funderat över vad det innebär att älska Gud och vad det är för någonting. Det är kyrkofadern Augustinus. Och så här skriver Joel Halldorf om honom, utifrån honom. Han säger så här: egentligen behöver vi inte mer kärlek, för kärleken styr allt i våra liv. Den intressanta frågan är vad vi älskar och hur vi älskar. Kyrkofadern Augustinus talar om att kärleken måste vara ordnad, strukturerad, struktur. Har ni läst, titta på Bergström, Fuentes Bergström på YouTube, den här apan. Ja. Strukturerad, så att allt älskas, just nu, nu kommer filosofi och begrepp här, i enlighet med dess värde. Hierarki och ordning är ord som vi är ovana att använda i relation till kärlek. Det kan man ju skriva under på. Men de hjälper oss att förstå veckans bibeltexter. Gud välsignar oss med livets gåvor. Vi får tacka och älska, men vi måste älska allt i enlighet med dess värde. Varken mer eller mindre. Och vi får inte förväxla Guds gåvor med Gud själv. Det är det här att i enlighet med dess värde. Det som vi sa tidigare, vi sa är att Gud är värd tillbedjan och att älskas. Och det är för att det, att älska honom är att älska i enlighet med han, med dess värde, med Guds värde. Eftersom han är värd att älskas. Men en hammare är jättebra. Men dess värde är inte lika högt som Guds. Det har ett annat värde. Det har en annan funktion som dessutom, eller hur? Så att ge sitt liv för hammaren och bygga upp en snickarkarriär och bara böja sig för hammaren och leva för den som om det vore Gud, kallar Bibeln och kristna tron för avgudadyrkan. Du får inte ha någon annan Gud än Gud. Varför det då? Jo, för det, det finns ingen annan som har dess, som har sånt högt värde som Gud. Så du, att ge din hela hjärta till någonting som inte är värt det, är där ligger felet. Fattar ni inte alls vad jag vill hålla på med, men det vet jag inte riktigt om ni gör eller inte. Jag har Jag har en bok. Jag har många böcker. Och så här skriver Augustinus. En del ting. Nu slutar vi om 5 minuter bara, sen är det lugnt. Jag har klarat det så här långt. Ja, en del ting bör njutas. Andra brukas. Andra bör både brukas och njutas. De som bör njutas gör oss lyckliga. Och de som bör brukas stödjer oss, liksom stavar på vägen mot sällheten. Så att vi kan nå fram till och hålla fast vid det som gör oss lyckliga. Vi som både njuter och brukar befinner oss mitt emellan. Om vi vill njuta det som bör brukas, hejdas vår färd. Och ibland förs vi på avvägar så att vi hindras eller till och med avhålls från att uppnå det som bör njutas. Snärjda som vi är av kärleken till lägre ting. Han säger att det är vissa saker i vissa ting som han säger. En del ska brukas och en del ska njutas. Så ska vi vidare här. Att njuta någonting innebär att vara förenad i kärlek med det för dess egen skull. Nu ska jag gå fram här för att titta på definitionen. Så här säger Augustinus att njuta. En del saker är att man ska förena sig kärlek med det för dess egen skull. Det finns saker och ting som är ett mål i sig själv. Att älska. Det finns andra saker som är medel för att uppnå. Som pekar, som har ett syfte utöver sig själv. Och för oss, låter det inte så här för er att bruka låter ju mycket sämre än njuta. Om man tittar på det här. Kan inte säga så att om, och det här är ett problem, för om vi bär med oss det här in under den här månaden som jag ska hålla på med det här, då tror ni att jag är dum i huvudet, eller rättare sagt Augustinus, men han är inte så dum som man kan tro, gubben, för att för honom finns det ingen värdering i att ett, en ting för att brukas som har ett syfte utöver sig själv är något sämre än det. Gud då? Ska han njutas eller brukas, tänker ni er? Han borde njutas, va? Så här säger han rakt upp och ner bara. De ting som ska njutas är alltså Fadern, Sonen och den heliga ande. Denna treenheten. Ett enhetligt högsta ting som är gemensamt för alla som njuter det. Och, och så vidare och så vidare. Så han säger att den djupaste. Den som framförallt ska njutas. Som är högst. Som det goda, högsta goda. Det är Gud som för sin egen skull är värd allting. Och sen säger han att. Vad vi gör fel. Vad som händer ibland. Kika inte för mycket för att bli snurriga i huvudet här nu. Bara på det där. Att vad vi igen, vad som händer med oss ibland. Han säger att ibland lockas vi att njuta det som vi egentligen borde bruka. Och det är inte för att det är något fel i det som brukas. Men det blir fel om vi betraktar ett ting som målet i sig själv. Och inte som ett medel till Gud själv. Och i den här meningen säger Augustinus. Och det här är teasern innan vi avslutar idag. Egentligen är allting skapat. Till ett medel för att föra oss till målet som är Gud själv. Så allting som jag. Att älska mig. Ni kallar det att bruka mig. Och jag är kallad att bruka er. För det högre syfte. för att se längre, se Gud i det som han har gjort. Vi kallar det så att urskilja sedan Guds osynliga egenskaper. Och med hjälp av kroppsliga och förgängliga ting, det är du och jag där, så måste vi nå fram till det som vi är vårt hemland, som är Gud själv. Och nu kan det låta som att det är fly bort ifrån världen upp till Gud. Det är egentligen inte det han säger. Utan det handlar om att förstå, att älska Gud innebär inte som man kan tro. För någonting måste det betyda att älska Gud. Om vi säger att det är det högsta goda och vi ska lära oss att älska Gud, då behöver vi veta hur man gör det. Och att man ska älska Gud mer än något annat. Samtidigt så ska vi älska våra nästa som vi själv. Hur ska vi älska varandra? Blir då frågan. Så att Gud blir förhärligad i allting. Hur ska vi ta emot varandra? Och är det inte så att vi kan både bruka varandra? Vi låter det fruktansvärt att säga så. Men det är inte det, det är inte det han menar. Det är inte det på det elaka sättet. Utan att bruka varandra innebär att vi förstår vilka vi är. Vi är skapade. Varelser. Vi är inte gudar. Du är inte gift med Gud om du är gift. Du kan inte tillbe din make eller din maka. Hur fantastiska vi än är, så är vi ju inte Gud. Och din make och din maka kan inte ta Guds plats. Ej heller din familj eller dina närmsta vänner. Om vi älskar Gud mer än allt annat, då måste vi lära oss att älska varandra rätt. Och Paul och Augustinus säger sedan att faktum är att vi kan lära oss att urskilja det här och bli sådana som förstår att se Gud i varandra. Och det är själva det som är själva grejen. Att vi ska se Gud. Och vad som händer då är att vi både brukar och njuter av varandra i enlighet med dess värde. Ja, en hammare är bara en hammare. Det är inget fel på, jag älskar hammare. Jag är en snickare. Jag har varit snickare under många år. En hammare ska brukas för ett speciellt syfte. Den ska inte tillbes. Och det är inte elakt på hammaren att säga du är inte Gud. Det är ju en hammare över hela världen. Det är inget fel på, jag älskar hammare. Och framförallt en bra balanserad kolfiberhammare som har tyngden rätt. Ingen skithammare. Vi pratar om en riktig hammare nu. Som bara sitter i handen som en förlängning av dig själv. Och du, bam, säger det. Och spiken åker ner i botten för att den är rätt balanserad. Den är ändamålsenlig. Den är till för att slå ner spikar. Och det är inget elakt mot hammaren att säga att det är det du är till för. Eller tycker ni det är elakt mot hammaren? Det är i enlighet med hammarens natur. Jag kan inte älska en hammare mer än Gud. På samma sätt är det. Kan man älska sitt jobb? Ja, det kan man väl. Men vi kan inte älska vårt jobb hur mycket som helst. Eller hur? Du kan inte älska ditt jobb mer än dina barn. Eller hur? Det är fel. Du måste älska allting i enlighet med dess egna värde, va? Det är inte lika viktigt att du får löneförhöjning som att din familj spricker. Det är viktigare att du älskar din familj än att du får bättre betalt. Måste du hata ditt jobb då? Nej, men du måste älska det i enlighet med dess värde. Det är det egentligen Augustinus menar med hela den här grejen. Så att vad som händer med människor som älskar Gud och förstår världen, lär sig urskilja, det är att man lär sig det här. Att man lever i enlighet med, man låter hela sitt liv formas av Gud och oss. Och dessutom så njuter man då. Då finner man den njutning. Vi blir själva då i enlighet med vår natur. Och vår natur är att älska eftersom Gud är kärlek. Lite krångligt kanske. Ofta så tänker vi kärlek som någon sentimental grej eller kanske bara njutning. Augustinus säger att faktum är att vi många gånger är snärjda. För att vi älskar lägre ting på ett felaktigt sätt. Vi har prioriteringarna fel, helt enkelt. Är det inte lite sant det här? Och vi behöver kärleken till Gud på sin plats för att hela våra liv sen ska kunna vara en reflektion av att vi tillber Gud först. Gör vi bara det, så kommer andra saker på sin plats. Jag vet inte om ni är intresserade av filosofi. Det tangerar ju mitt emellan det här lite grann nu. Men så här är filosofi handlar om att lära sig tänka och förstå mycket och reflektera. Och vi behöver fundera över det här med vad det innebär att älska Gud först. För om du är kristen, om du inte är kristen och hör det här, så hör du ju att vad vi försöker säga här är att vi tror att det högsta goda för dig och för mig och för alla människor är att tillbe och älska Gud först. Det behöver alla göra. För det är bara Gud som är värd. Han har gjort allting. Man säger tack för maten. Det är bara en som har gjort maten. Tack för maten, säger man. Att sitta bara äta någonting och inte säga tack för maten, det är fel. Någon har gjort maten, säger vi. Tack för maten, säger man då. För en person är värd det. Hon har gjort det eller han har gjort det. Någon har gjort hela jorden. Tack för det. Tack för att det finns något istället för ingenting. Det är inte någonting som vi kan förutsätta att det skulle måste vara så. Utan det är så för att Gud har gjort det. Och då säger man tack för det. Därför tror jag att vi behöver lära oss att älska både Gud och varandra. Så här säger Paul, eller Augustin. Vad säger Paulus hela tiden? Ja, ursäkta. Människan måste därför undervisas om hur hon bör älska. Och det är vad fortsättningen av den här serien ska handla om. Kan vi lära oss att vad det innebär att vara människor som älskar Gud över alltihop? Över allt, och älskar varandra på rätt sätt. För jag vet inte om du har blivit utsatt för den typen av kärlek från någon människa. Någon människa som älskar dig på ett sätt som är helt orealistiskt. De tror att du är Gud. De tror att du kan ge allt. Du känner bara, det här går inte. Jag är inte Gud. Du måste lära dig att älska mig på ett annat sätt. Jag är bara en människa. Det är ett problem som en och annan pastor kan brottas med. Att folk älskar sin pastor på det sättet, på fel sätt helt enkelt. Som om det vore Gud som är deras pastor. Men egentligen är det inte det. Det finns ingen som kan ta Guds plats. Eller hur? Ingen. Och det är det som kanske Jesus menar när han säger att ingen är god utom Gud. Eller när han säger att ni ska inte kalla er mästare eller rabbi. Det finns bara en som är det. Om ni inte har fattat det, då måste man ha rätt värdering i enlighet med dess värde. Jag är värdefull för jag är skapad i Guds avbild. jag är pastor, men jag är inte Gud. Och jag är inte värd hur mycket som helst. Jag är inte värd er tillbedjan. Jag är inte värd er odelade lojalitet under bortom Gud, så att säga. Så mycket värd är jag inte. Och det gör mig inte något bättre som människa att ni tillskriver mig ett högre värde än vad jag har. Däremot, om jag blir älskad för den jag är, och du blir älskad för den du är, då blir det rätt, så att säga. Och det är det egentligen som den här veckan handlar om. Eller veckan, månaden. Norbert kommer, vår andra pastor kommer ha en predikan någon gång med också. Han har herrarnas fria åkning. Han får predika om precis vad han vill. Så det vet jag inte riktigt vad det blir. Men så, ska vi avsluta med tesen då innan vi går vidare. Så här. Att det är rätt och det är riktigt för varje människa att älska och tillbe Gud först. Eftersom han och ingen annan är värdig vår högsta kärlek och tillbedjan. Ska vi be en bön kort? Det här är kanske den viktigaste då bönen också. Om det här är det viktigaste budet, så är bönen om att få reflektera det här den viktigaste bönen, tror jag. Att Gud lär mig att älska dig av hela min själ, mitt hjärta, min kraft och min förstånd. Och älska min nästa som mig själv. Inte älska min nästa som Gud, utan som människa. Låt oss be. Tack Herre för ditt ord, för den du är. Och tackar dig för att vi ska få liksom stanna upp här. Vi lägger våra funderingar, våra tankar, de här texterna för dig nu. Jag vill tacka dig för att du är den du är. Vi vill ära dig av hela vårt hjärta. Och vi ber att du ska lära oss att älska dig. Vad det innebär att rätt älska dig. Av hela vår själ. Av hela vår kraft. Hela vårt förstånd. Allt som vi har. För du, endast du är värd all vår tillbedjan. Så ber vi att du ska lära oss att älska varandra som oss själva. Bli som du är. Men också bli som vi är. Lär oss att älska Gud. Herre, vi ber att du ska göra oss odelade i vår tillbedjan. Ingen annan får ta din plats i våra liv. Och idag är det väl liksom som att vi presenterar vårt förstånd för dig. Att vi vill älska dig med vårt förstånd också. Vi älskar dig, lär oss att älska dig med vårt förstånd, med vårt tänkande. Känns som en bra sätt att avsluta med en lovsång. Eller så. Vi hade många bra lovsånger innan som var helt i linje med tillvarons hierarkiska struktur, så att säga, vem som är värd tillbedjan och så. Så vi kanske kan vi få en lovsång till Peter, eller?